En bit bort höjde sig plötsligt golvet i en kulle. Golvstenarna försvann och ersattes av solstekt brun berggrund. På toppen stod någonting som vagt liknade en man formad av grenar och tyglappar. Detta är klanhövdingen som anför dem i spjutdansen från en höjd där han har uppsikt över slagfältet. Men barnen springer vart de vill och deras klanhövding är bara en figur av pinnar och trasor. En vind fick tygremsorna att fladdra, vilket bara framhävde gestaltens ihålighet. Och sen försvann både kullen och figuren. Egwen tog ett djupt andetag, naturligtvis. Hon hade sonat sin lögn i enlighet med G. Eto, av eget val. Och det innebar att det var som om hon aldrig hade ljugit. Hon borde ha vetat bättre. Men de hade satt fingret på kärnpunkten i hennes situation med samma precision som om de hade tillbringat flera veckor i HD-lägret. Bear studerade golvet för att slippa bevittna hennes skam. Amy satt med hakan stöd mot handen och betraktade henne med en genomträngande blick. Vissa ser mig på det viset. Hon tog ytterligare ett djupt andetag och tvingade fram sanningen. Alla, utom en handfull, gör det. Nu, när vi väl har utkämpat vår strid kommer de att veta att jag är deras hövding. Och då kommer de att dansa efter min pipa. Kom tillbaka till oss, Saber. Din heder är för stor för dessa kvinnor. Shorilly har redan valt ut ett dussin unga män åt dig att besiktiga i ångtälten. Hon är en stor önskan att se dig knyta en brudkrans. Jag hoppas att hon kommer att vara med när jag gifter mig, Bear. Med Gawain hoppades hon. Att hon skulle binda honom till sig visste hon efter att ha tolkat sina drömmar. Men det enda som talade för att de skulle gifta sig var hoppet och kärlekens visshet. Det hoppas jag att ni är allihop, men jag har gjort mitt val. Bear skulle inte ha låtit det stanna vid detta, och inte heller med Lane. Men när Amy lyfte handen tystnade de, även om det syntes att de var missnöjda. Det är mycket G i hennes val. Hon tänker böja sina fiender för sin vilja, inte fly från dem. Jag önskar dig lycka i din dans, Egwene Alvear. Hon hade en gång tillhört spjutets jungfrur och tänkte ofta fortfarande som dem. Sitt, sitt. Hennes heder är hennes egen, sa Bear med en blick på Amys. Men jag har en annan fråga. Hennes ögon var ljust blå, nästan som vatten. Men när hon vände dem mot Egwene var hennes blick minst lika skarp som Amys hade varit. Kommer du att föra dessa Aesir till Kar Akarn för att de ska knäböja inför honom? Egwene, som just börjat sätta sig, blev så överraskad att hon nästan föll den sista biten ner till golvet. När hon svarade fanns det emellertid ingen tvekan i hennes röst. Det kan jag inte göra, Bear, och skulle inte göra det om jag kunde. Vår trohet står till tornet, till Aesirna som helhet. Och den står till och med över troheten till de riken där vi fötts. Det var sant. Eller ansågs i varje fall vara det. Även om hon själv undrade hur bra det gick ihop med hennes och de andras uppror. En HD svär inte ens den ämlin tronande sin trohet. Och sannligen inte någon man. Det skulle vara som om någon av er böjde knä inför en klanhövding. Hon illustrerade vad hon menade på samma sätt som Elaine hade gjort, genom att koncentrera sig på att bilden av det skulle vara verklig, för den som visste hur man bar sig åt var Tell Ara Riord oändligt formbart. På andra sidan av Kalendor såg man nu hur tre visa föll på knä framför en klanhövding. Mannen påminde starkt om Ruark. Kvinnorna om de tre som satt framför henne. Hon lät bilden försvinna efter ett ögonblick, men Bear kastade en blick på den och fnös ljudligt. Det var en upprörande tanke. Jämför inte de där kvinnorna med oss. I Melains gröna ögon gnistrade någonting som var mycket likt den gamla skärpan och hennes röst var vass som en rak kniv. Egwene sa ingenting. De visa tycktes avsky alla i Chedé, alla utom henne, eller snarare hysa förakt för dem. Hon anade att de också ogillade de profetior som förband dem med Eichedéerna. Innan salen hade kallat henne till Chalidar för att utse henne till Amelin tronande hade Shariam och hennes krets haft regelbundna möten med de tre Eilkvinnorna. Men dessa hade fått en ände lika mycket för att de visa vägrade dölja sitt förakt som för att Egwen slutligen hade blivit kallad. I Tel Aran Riod kunde en konfrontation med någon som var mer bekant med platsen bli oerhört pinsam. Även jämt emot Egwen höll de en viss distans nu och vissa ämnen vägrade de att diskutera. Däribland hur mycket de visste om Rands planer. Tidigare hade hon varit en av dem, deras lärjunge i drömvandrandets konst. Men nu var hon en Eichedé. Och det hade de vetat även innan de fick höra vad hon just hade berättat. Egwen Alvear gör vad hon måste, sa Amys. Melaine gav henne en lång blick, rättade demonstrativt till sjalen och makade på ett antal av sina halsband med ett rassel av guld och elfenben, men hon sa ingenting. Amys verkade ännu mer självklar i ledarrollen än tidigare. Den enda visa som Egwen någonsin sett kuva sina medsystrar så lätt var Sorrele. Bear hade föreställt sig te framför sig på golvet, så som det kunde serveras i ale-tälten. En guldtekanna prydd med lejonfigurer från ett land, en silverbricka kantad med flätat snöre från ett annat, och slutligen små tunna koppar av grönt havsfolksporslin. Teet smakade naturligtvis som på riktigt. Kändes verkligt när det rann genom hennes strupe. Trots en antydan om något sött bär eller örtblad som Egwen inte kände igen var det egentligen allt för strävt för hennes smak. Hon föreställde sig en klick honung i det och läppjade på det igen. För sött, lite mindre honung. Nu smakade det som det skulle. Det var någonting man inte kunde göra med kraften. Egwen betvivlade att någon kunde väva så tunna trådar av Shaidar att hon kunde ta bort honung ur sitt te. Hon satt där en kort stund och tittade ner i koppen medan hon tänkte på honung, te och fina trådar av Shaidar. Men det var inte därför hon inte sa någonting. De visa ville vägleda Rant precis lika mycket som Elaida, Romanda och Lilaine, eller för all del alla andra Eichedéer. Naturligtvis ville de bara föra Kar Akarn i den riktning som var bäst för Eilfolket. Men systrarna å sin sida ville leda draken återfödd åt det håll som var bäst för hela världen, åtminstone så som de såg det. Att hjälpa Rand och förhindra att han stötte sig med Eichedéerna på något sätt som inte kunde repareras innebar förstås också att leda honom. Fast jag har rätt, tänkte hon, och allt jag gör är lika mycket för hans skull som för någon annans. Ingen av de andra tänker på vad som är bra för honom. Men det var bäst att hålla i minnet att dessa kvinnor var mer än bara hennes vänner och Kara Karns anhängare. Ingen var någonsin bara det ena eller det andra. Det var någonting som hon börjat lära sig. Jag tror inte att du bara ville tala om för oss att du nu är en kvinnlig hövding bland våtlänningarna, sa Amys över sin tekopp. Vad är det som bekymrar dig, Egwen Alvear? Samma sak som alltid bekymrar mig. Hon log för att lätta upp stämningen. Ibland tror jag att Rand kommer att göra mig gråhårig i förtid. Funnes det inga män skulle ingen kvinna ha grått i håret. I vanliga fall skulle detta ha varit ett skämt från Melains sida och Bear skulle ha svarat med ett om den oändliga kunskap om män som Melaine skaffat sig under bara några månaders äktenskap. Men inte den här gången. Alla tre betraktade bara Egwen och väntade. Så de ville alltså vara allvarliga. Nåväl, Rand var ett nog så allvarligt ämne. Hon önskade bara att hon kunnat vara säker på att de betraktade saken något sånär likadant som hon själv. Med koppen balanserad på fingertopparna berättade hon allting för dem. Om Rand i varje fall. Om hennes farhågor sedan hon fått höra om tystnaden från Caemlyn. Jag vet inte vad han har gjort. Eller hon. Alla talar om hur erfaren Miranda är. Men hon har aldrig förhandlat med någon av hans slag. Rand och Ejder. Om jag gömde den här koppen mitt ute på en äng skulle han ändå bara behöva ta 3 steg för att trampa sönder den. Det är ungefär så han är mot dem. Jag vet att jag inte skulle kunna göra någonting bättre än med Rana, men... Du skulle kunna komma tillbaka, föreslog Barry igen, och Egwen skakade bestämt på huvudet. Jag kan göra mer där jag är nu, som den ärmelintronande. Och det finns regler även för den ärmelintronande, sa hon med en hastig grimas. Hon tyckte inte om att behöva erkänna detta, särskilt inte inför dessa 3 kvinnor. Jag kan inte ens besöka honom utan salens tillstånd. Jag är ACD nu och jag måste lyda våra lagar. Hennes tonfall hade varit häftigare än hon tänkt sig. Det var en dum lag, men än så länge hade hon inte lyckats lista ut något kryphål. Dessutom såg de så uttryckslösa ut att hon var övertygad om att de skrockade klentroget inombords. Inte ens en klanhövding hade rätt att säga åt en vis vart hon fick gå och när hon fick göra det. De 3 kvinnorna mitt emot henne utbytte några långa blickar. Sen ställde Amys ned tekoppen och sa: Miranda Ambray och några andra Ejder följde Kar Akarn till trädmördarnas stad. Du behöver inte vara rädd att han ska trampa henne på tårna, eller någon annan av dina systrar som är i hennes sällskap. Vi ska se till att det inte uppstår några bekymmer mellan honom och någon Ejder. Det låter knappast likt Rand, sa Egwen tvivlande. Så Shariam hade haft rätt angående Miranda. Men varför hörde hon fortfarande inte av sig? Bear lät höra ett skrockande skratt. De flesta föräldrar har mer bekymmer med sina barn än Kara Karn har med kvinnorna som kom tillsammans med Miranda Ambray. Gott och väl, så länge det inte är han som är barnet, skrattade Egwen. Lättad över att någon kunde vara road över någonting. Med tanke på de känslor som dessa kvinnor hyste för Ejder skulle de ha spottat efter om de trott att någon syster försökte skaffa sig inflytande över Rand. Å andra sidan måste Miranda uppnå någonting, annars kunde hon lika gärna fara tillbaka. Men Miranda borde ha skickat en rapport. Jag förstår inte varför hon inte har gjort det. Är ni säkra på att det inte är någonting... Hon visste inte hur hon skulle avsluta meningen. Rand kunde omöjligen ha hindrat Miranda från att skicka iväg en av sina duvor. Hon har kanske skickat en man på en häst. Amys gjorde en liten grimas. Liksom alla Ale fann hon det frånstötande att rida. De egna benen räckte gott och väl. Hon hade inte med sig någon av fåglarna som våtlänningar brukar använda. Det var dumt av henne, muttrade Egwen. Dumt var en grov underdrift. Miranas drömmar var skyddade, så det tjänade ingenting till att försöka nå henne där, ens om hon kunde hitta dem. Ljus, så irriterande det var. Hon böjde sig fram och fortsatte med angelägen röst. Amys, lova mig att ni inte försöker hindra honom från att tala med henne. Eller gör henne så arg att hon gör någonting dumt. De var fullt i stånd att göra någonting sånt. De hade gjort det till en konstform att få Ejder att skjuta rygg. Det enda hon ska göra är att övertyga honom om att vi inte vill honom något ont. Elida har säkert någon otäck överraskning gömd bland kjolarna, men det har inte vi. Det skulle hon se till om någon fick för sig någonting annat. På något vis skulle hon se till det. Lovar du mig det? De utbytte en rad outgrundliga blickar sinsemellan. De var säkert inte alls förtjusta i tanken på att släppa en syster i närheten av Rand, särskilt inte i full frihet. Utan tvekan skulle någon av dem alltid se till att vara med när helst Miranda träffade honom. Men det kunde hon stå ut med så länge de inte var allt för mycket till hinders. Jag lovar, Egwen Alvear, sa Amys med en röst lika oböjlig som rödstenskolonnerna omkring dem. Förmodligen var hon förnärmad över att Egwen hade krävt ett löfte. men Egwene kände sig som om en tyngd hade lyfts från hennes skuldror. Två tyngder. Rand och Myrana var inte i luven på varandra, och Myrana skulle få en möjlighet att göra det hon blivit utsänd för att göra. Jag visste att jag skulle få den oputsade sanningen från dig, Amish. Du anar inte hur glad jag är att höra det. Om någonting hade gått fel mellan Rand och Myrana. Tack. Hon blinkade förvånat. Ett kort ögonblick var Amish klädd i Cadyn Shore och gjorde något slags liten gest med handen. Kanske någonting på jungfrunas teckenspråk. Bear och Melaine fortsatte att smutta på sitt te och visade inga tecken på att de hade märkt någonting. Amish måste ha önskat att hon var någon annanstans, fri från den härva som Rand hade gjort av allas liv. Det skulle vara genant och skamligt för en vis drömvandrerska att förlora kontrollen över sig själv i Tal Arryn Reord ens för ett ögonblick. Hos Eil ansågs skam långt mer plågsamt än smärta, men för att någonting skulle vara skamligt måste någon ha sett det. Om ingen såg det, eller alla som sett det vägrade att erkänna det, kunde det lika gärna aldrig ha inträffat. De var ett besynligt folk, men hon ville sannligen inte dra skam över Amish, så hon höll god min och fortsatte som om ingenting hade hänt. Jag måste be om en tjänst. Berätta inte för Rand eller någon annan om mig. Om det här menar jag, sa hon och lyfte ena änden av sin ståla. Deras anleten fick en ACDs lugnaste uppsyn att verka hysterisk. Sten var mjuk i jämförelse. Jag menar inte att ni skulle ljuga, skyndade hon sig att tillägga. Att be någon att ljuga ansågs av G. Eto föga bättre än att själv göra det. Undvik bara att nämna det. Han har redan skickat någon för att rädda mig. Och ljus och ursinnig han kommer att bli när han får veta hur jag lurade iväg Mert till Ibordar med Ninive och Elaine, tänkte hon. Men hon hade varit så illa tvungen. Jag behöver inte bli räddad och jag vill inte bli det, men han tror att han vet bättre än alla andra. Jag är rädd att han själv ska komma sättande efter mig, vilket skrämde henne egentligen mest. Att han kunde dyka upp ensam och rasande i lägret med ungefär 300 hejseder runt omkring. Eller att han kunde ha med sig några av sina ashamaner. Båda alternativen var lika katastrofala. Det skulle vara olyckligt, mumlade Melaine, som annars inte var mycket för underdrifter. Och Bear muttrade. Kara Karn är styvnackad, lika mycket som någon annan man jag någonsin träffat. Och en del kvinnor med för den delen. Vi ska bevara ditt förtroende, Egwene Alvear, sa Amish allvarsamt. Egwene blinkade förvånat över att det gått så fort, men kanske var det inte så överraskande. För dem var Kara Karn bara en av många hövdingar, om än högre än de andra, och det hade sannligen hänt förr att visa undanhållit sådant för en hövding som de inte ansåg att han borde veta. Därefter återstod inte mycket mer att säga, även om de fortsatte att samtala en stund över ytterligare några koppar te. Hon längtade efter att få en ny lektion i drömvandrandets konst, men hon kunde inte be om det när Amish var med. I så fall skulle Amish lämna dem, och Egwene var mer angelägen om hennes sällskap än om att få lära sig mer. Det närmaste de visa kom att berätta om vad Rand gjorde var när Melaine muttrade att han borde göra slut på Shaido och Shaverna nu. Varvid både Bear och Amish tittade på henne så att hon blev alldeles knallröd. Shaverna var trots allt en av de visa, vilket Egwene bittert hade fått erfara. Inte ens Kara Karn skulle tillåtas att styra med någon av de visa, inte ens om hon tillhörde Shaido. Och själv kunde hon inte berätta några detaljer om sina egna omständigheter. Att de direkt hade satt fingret på den pinsammaste delen skulle inte göra skammen mindre om hon pratade om det. Det var väldigt svårt att inte återuppföra sig och till och med tänka som Eil när hon umgicks med dem. Men å andra sidan skulle hon förmodligen ha känt skam över det även om hon aldrig träffat en Eil. Och de enda råd som de hade haft att ge angående Aesir på senaste tiden var av ett slag som inte ens Elaida skulle ha velat sätta i verket. Gjorde hon det skulle det kunna resultera i ett upplopp bland Eisedena, hur otroligt det än lät. Framförallt tyckte de redan tillräckligt illa om Eisedir utan att hon behövde spä på det ytterligare. En dag skulle hon vilja skapa en länk mellan de visa och vita tornet. Men det skulle aldrig bli möjligt om hon inte lyckades dämpa deras avsky. Där var ännu en sak som hon inte visste hur hon skulle kunna genomföra. Inte ännu. Jag måste ge mig av, sa hon till sist och reste sig. Hennes kropp låg och sov i tältet, men sömnen gav aldrig tillräckligt mycket vila när man vistades i Tel Aaron Riord. De andra följde hennes exempel. Jag hoppas att ni är mycket försiktiga allihop. Mogedin hatar mig och kan utan tvekan försöka skada dem som är mina vänner. Hon vet mycket om drömvärlden, minst lika mycket som Lanfear visste. Längre än så kunde hon inte gå utan att säga rakt ut att Mogedin kanske visste mer än dem. Eil kunde vara stingsliga, men de förstod vad hon menade utan att ta illa upp. Om de skuggsjälade har för avsikt att hota oss skulle de nog ha gjort det redan vid det här laget, sa Elaine. De kanske anser att vi inte utgör något hot mot dem. Vi har skymtat vissa som måste vara drömvandrare, däribland vissa som var män. Bear skakade vantroget på huvudet. Vad de än visste om de förlorade så var manliga drömvandrare lika rimligt som ben på ormar i Bears ögon. De undviker oss, allihop. Jag tror att vi är lika starka som dem, tillhörde Amish. Med kraften var hon och Elaine inte starkare än Theodrin och Faulain. Absolut inte svaga, tvärtom starkare än de flesta i Shadir. Men likväl långt ifrån så starka som de förlorade. Men i Tel Aaron Riord var kunskap om drömvärlden ofta lika verkningsfullt som Sidar, ibland mer. Här var Bear likspelt med vilken syster som helst. Men vi ska vara försiktiga. Det är den fiende man underskattar som blir en stöd. Egwen tog Amish och Elaines händer i sina och skulle ha tagit Bears också om det gick. Men fick nöja sig med att ge henne ett leende. Jag kommer aldrig att kunna säga vad er vänskap betyder för mig. Vad ni betyder för mig. Trots allting var det den enkla sanningen. Hela världen verkar förändras så fort jag blinkar. Ni tre är några av de få fasta punkterna i den. Världen förändras, det är sant, sa Amys sorgset. Till och med bergen nöts ned av vinden och ingen kan bestiga samma kulle två gånger. Jag hoppas att du alltid kommer att se oss som vänner, Egwene Alvear. Må du alltid finna vatten och skugga. Med de orden var de försvunna, tillbaka i sina egna kroppar. Egwene stod kvar en stund och tittade på Calendor utan att egentligen se det. Men sen ruskade hon uppgivet på sig. Hon hade tänkt på det oändliga havet av stjärnor. Om hon väntade där en stund skulle Gawains dröm hitta henne, omsluta henne som han skulle göra med sina armar strax därpå. Ett behagligt sätt att tillbringa resten av natten och ett barnsligt slöseri med tid. Hon tog ett bestämt kliv tillbaka till sin sovande kropp, men inte in i en vanlig dröm. Det gjorde hon aldrig numera. Ett skrymsle av hennes medvetande förblev hela tiden vaket, registrerade hennes drömmar och lagrade undan dem som förutsåg framtiden, eller åtminstone gav en glimt av hur den skulle kunna gestalta sig. Nu kunde hon i varje fall avgöra vilka drömmar det var, även om den enda hon hade lyckats tolka hittills var den som förutsåg att Gawain skulle bli hennes väktare. Eisedena kallade detta att drömma och de kvinnor som kunde göra det var drömmare. Alla utom hon döda sedan länge. Men det hade lika lite med kraften att göra som drömvandrandet. Eftersom hon hade tänkt på Gawain var det kanske oundvikligt att hennes första dröm skulle handla om honom. Hon stod i en stor dunkel sal där allting var otydligt. Allting utom Gawain som sakta kom gående mot henne. En reslig, vacker man. hade det verkligen funnits en tid då hon tyckt att hans halvbror Gallard var vackrare. Med gyllene hår och ögon som hade den mest underbara djupblå färg. Han hade fortfarande en god bit kvar att gå, men han kunde se henne. Hans blick var fixerad vid henne som en bågskytts vid måltavlan. Ett lågt, krasande, malande ljud hängde i luften. Hon tittade ner och kände hur ett skrik började växa i hennes bröst. Gowin var barfota på väg över ett golv fullt av glassplitter, skärvor som krossades för varje steg han tog. Till och med i det svaga ljuset kunde hon se de blodiga spåren efter hans sönderskurna fötter. Hon kastade ut en hand, försökte ropa åt honom att stanna, försökte springa till honom. Men i samma stund var hon någon annanstans. På drömmars vis svävade hon ovanför en lång, rak väg över en gräsklädd slätt och blickade ner mot en man som red på en svart hingst, Gowin. Sen stod hon på vägen framför honom och han höll in. Den här gången var det inte för att han såg henne, utan för att den förut raka vägen delade sig just där hon stod och sen försvann över höga kullar så att ingen kunde se vart den ledde. Men det visste hon. Längs den ena vägen fanns hans våldsamma död. Längs den andra ett långt liv och en död i en säng. På den ena vägen skulle han gifta sig med henne. På den andra skulle han det inte. Hon visste vad som låg framför honom, men inte vilken väg som ledde vart. Plötsligt fick han syn på henne, eller verkade i varje fall göra det, för han log och styrde in hästen på en av vägarna. Om ens var hon i en annan dröm, och så en annan, och ännu en, och så vidare. Det var inte alla som handlade om framtiden. Vissa drömmar handlade om att hon kysste Gowin eller sprang över en sval våräng med sina systrar som de hade gjort som barn. Blandade med mardrömmar i vilka Isildur jagade henne med spön genom ändlösa korridorer där missformade ting lurade i skuggorna. Där en hånleende Nicola vanärade henne inför salen och Thom Merrillin trädde fram för att avge vittnesmål. Dessa drömmar lämnade hon därhän. Men de andra stoppade hon undan för att senare kunna nagelfara dem i hopp om att kunna förstå vad de betydde. Hon stod framför en jättelik mur som hon klöste mot i ett försök att rasera den med blotta händerna. Den var inte byggd av sten eller tegel utan av oräkneliga runda plattor, till hälften vita och till hälften svarta. Eisedernas urgamla symbol, precis som de sju sigill som en gång förseglat den svartes fängelse. Några av dessa sigill var brutna nu, trots att inte ens kraften förmådde krossa Coendilar, och resten hade på något sätt försvagats. Men muren stod lika stark framför henne hur hon än slog. Hon kunde inte välta den. Kanske var det symbolen som var det viktiga. Kanske var det Eishedena hon försökte störta. Vita tornet. Kanske. Mert satt i nattmörkret på krönet av en höjd och tittade på ett praktfullt fyrverkeri. Plötsligt sträckte han ut handen och fångade ett av ljusen som exploderade i skyn. Eldpilar blixtrade från hans knutna hand och hon fylldes av fasa. Människor skulle dö på grund av detta. Världen skulle förändras. Men världen förändrades redan. Det gjorde den ständigt. Hon låg fjättrad vid stupstocken med remmar om midjan och axlarna och bödens yxa var på väg mot hennes hals. Men hon visste att någonstans fanns det någon som sprang. Och om de sprang tillräckligt fort skulle yxan stanna, om inte. Den lilla del av henne som observerade alltsammans genomfors av en rysning. En skrattande Logan klev över någonting på marken och steg upp på en svart sten. När hon tittade ner trodde hon att det var Rands döda kropp han hade klivit över, lagd på en likbår med händerna i kors över bröstet. Men när hon rörde vid hans ansikte sprack det som en pappersdocka. En gyllene hök sträckte ut ena vingen och rörde vid henne, och på något sätt var hon och höken förbundna med varandra. Det enda hon visste var att höken var av honkön. En man låg för döden i en smal säng och det var viktigt att han inte dog. Men utanför var man i färd med att bygga ett begravningsbål och sjunga sånger om sorg och glädje. En mörk ung man höll i någonting som lyste så starkt att hon inte såg vad det var. Drömmarna bara fortsatte och Egwen fortsatte förbrilt sitt sorterande medan hon desperat försökte förstå. Det gav henne ingen vila, men det måste göras. Hon skulle göra vad som måste göras.